Välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Gäst idag är Jimmy Engström, utvecklare, Microsoft MVP och även podcasthost. Välkommen!
Tack!
Berätta, har du varit med på, som gäst på podcast någon gång tidigare?
Det har jag varit. Jag har varit gäst på ett antal olika podcast, .NET Rocks bland annat. Och en del svenska podcast också.
Då är det här ingenting nytt för dig?
Nej, jag har varit med förr.
Härligt. Du är även Microsoft MVP och i ett tidigare avsnitt som handlade om just MVP-utmärkelsen fick vi lära oss att man är MVP för ett specifikt område.
Mm.
Och vilket är ditt område?
Windows Development, så allting som handlar om Windows-utveckling egentligen.
Hur kommer det sig att du fick den här utmärkelsen från första början?
Det här började egentligen någon gång, om man ska ta det hela vägen tillbaka, så började det, jag tror att det var 2011 som jag blev utnämnd årets geek på Tech Days i Örebro. Och på den vägen blev det, jag hamnade liksom, jag tror att det var 1500 personer eller någonting liknande i publiken. Och jag, på något sätt lyckades jag få iväg ett skämt och alla skrattade och allting kändes så himla bra. Och då tänkte jag att det här är ju jätteroligt, att stå och prata inför folk och berätta vad jag kan göra. Så jag började liksom lite smått, hade någon liten 15 minuters grej hos Microsoft i Akalla, och sen så var det någon annan grej, och rätt vad det var så stod jag på både stora och små scener runt om i världen. Och sen dess så har det liksom inte saktat ner, och det tyckte väl Microsoft var så pass imponerande så att de valde att ge mig den här awarden.
Windows Development, vad innebär det?
Det började för mig på Windows Phone-tiden när jag insåg att det här är faktiskt någonting som jag kan utveckla till. Och det här var ju C-sharp som jag redan kunde. Så där började det då med Windows Phone, och sen så blev det Windows 8 och Windows 10 och så vidare och så vidare. Så det handlar egentligen om all typ av utveckling som man kan göra på Windows-plattformen. Så WPF, UWP, det låter så konstigt på svenska. Och Samarin ingår väl egentligen inte i den, men för mig så är det också väldigt roligt att titta på.
De flesta utvecklare som jag har jobbat med och som jag träffar, för dem är utveckling synonymt med webbutveckling. Hur mår ren Windows-utveckling nu för tiden?
Bra fråga. Det är ju väldigt... Den är väldigt svår att svara på. Jag gissar att det görs väldigt få appar. Lite grann som du säger, att man bygger någonting, så bygger man en webbapplikation idag. Eller så bygger man för iOS och för Android. Tyvärr skulle jag vilja säga. För att jag tror att det finns en stor marknad och en stort behov av appar som faktiskt är på Windows-plattformen också.
Du nämnde UWP, UWP, Universal
Windows Platform.
Just det. Det är en ny grej, eller hur, som kom ganska nyligen?
Den kom i samband med Windows 8. Så den är inte purfärsk. Det fina med den var då att man skulle kunna bygga en applikation och sen så köra den över hela Microsoft-stacken. IoT, Windows Phone, desktop, platta och ända fram till Xbox.
Ja, det känns som att de flesta, i alla fall business-appar, det rena kruddapplikationer. Mm. Det blir ju webbapplikationer alla dagar. De enda apparna som numera känns som att de måste vara en faktiskt Windows-app, det är ju sådana som måste ha tillgång till hårdvara. Eller ha prestanda eller spel, tänker jag.
Ja.
Och speciellt det sistnämnda känns som att det i alla fall fortfarande lever och frodas.
Absolut. Men, och det du nämner här med hårdvara, det blir ju mindre och mindre sant med tiden också. Webbläsare har stöd för WebMIDI till exempel, så att man faktiskt kan börja prata med hårdvara på en direkt kommunikation.
Om vi pratar lite mer spel, så vet jag att du har ett särskilt intresse också. Som är VR och AR.
Ja.
Kan du berätta lite om det?
För mig så började det här egentligen. Jag hade inte någon... Det är klart att man tittade på de här spelmaskinerna på 80-talet eller 90-talet och tyckte det här var jättehäftigt. Jag vet till exempel att de maskinerna körde en Amiga, jag tror att det var 3000 eller 4000, och det var ju någonting som jag brann för på den tiden. Liksom, de här fantastiska maskinerna kör samma hårdvara som jag gör. Sen så gick åren och jag är ingen gamer egentligen, men jag tycker hela den här branschen är väldigt fascinerande, och framförallt vart tekniken är på väg. Jag kommer ihåg när jag köpte en force feedback-ratt. Det var ju liksom den första häftiga gadgeten man kunde köpa. Och så bara det var ju en häftig grej, och liksom, det var inte det här vanliga bara att det vibrerade, utan den slet tag i ratten. Och sen så kom force feedback-musen, vilket var ännu mer häftigare. Liksom, att man faktiskt kunde känna att man studsade en boll på ett streck till exempel. Eller man spelade ett spel och man kunde känna hur rekylen bara i musen. Liksom. Så att fascinationen för olika typer av tekniker har ju alltid funnits där. Och sen så började liksom VR bli lite mer mainstream. Och då var det liksom... Det var en ögonöppnare. Det här vill jag hålla på med. Det här vill jag titta på. Sen kommer Microsoft och lanserar ett helt annat headset. Nämligen HoloLensen. Vilket liksom ramlade ner rätt i min award-kategori. Och liksom, det blev som ett naturligt steg för mig. Att det är det här jag ska fokusera på. Det är det här jag ska titta på. Och dessutom så byggde det ju på då att det, för att bygga appar, UWP, för att bygga allting annat, C#, alla de här teknikerna som jag faktiskt redan kunde.
Vi ska återvända till HoloLens alldeles strax. I mitt huvud, första gången jag kom i kontakt med virtual reality var på Gröna Lund på 90-talet. Vi var på väg till eller från någonting, för jag kommer ihåg att jag var väldigt finklädd i väldigt obekväma kläder, 12 år gammal. Och så var det den här maskinen, jag kommer inte ihåg vad spelet hette, men det var någon slags dinosauriefågel som kom och svepte ner. Och jag var helt genomdränkt av svett, för att de ställde ut den här maskinen i solen mitt i juli av någon anledning. Och det var ju roligt i 3 minuter, men man behövde den här riggen som kostade säkert 500 000 kronor. Men sen har det varit tyst. Och liksom folk har försökt. Eller företag har försökt. Eller de har inte försökt egentligen. Det har varit liksom väldigt tyst tills Oculus var väl först, antar jag, med den här.
Det stämmer nog, ja.
Och då märkte folk plötsligt att ja, men det kanske går. För det känns som att det var väldigt ohett väldigt länge och plötsligt blev det jättehett. Och Microsoft måste ju ha jobbat på HoloLens ett tag. För de släppte det väl ganska tätt inpå.
Ja, alltså de hade jobbat på det ganska många år under en bunker i Redmond. Så att det var ju väldigt många Microsoftare som inte ens kände till det här. De var lika chockade som vi var när de lanserade.
Kan du berätta mer om HoloLens? Vad är det som gör den speciell? För det är inget rent VR-headset.
Nej, precis. Det som kännetecknar ett VR-headset, det är ju att man... Jag brukar beskriva dem och säga så här att VR, det är när man kliver in i spelet och jag kliver in i spelet. Medan AR, som är augmented reality, det är när spelet kliver ut till dig. Och det är precis det vad HoloLensen gör. HoloLensen placerar digitala objekt i din värld, eller i vår värld. Vi lever förhoppningsvis i samma värld. Så att man kan placera till exempel en boll, en holografisk boll på bordet, och tippar man då bordet så rullar bollen av och landar på golvet. Så den skannar liksom din miljö på bästa möjliga förmåga. Det som är väldigt intressant med den tekniken, det var att Microsoft gav möjlighet till andra företag att använda samma teknologi. Så det här är en inside-out tracking, kallar de det för. Så det sitter kameror på headsetet. Nu ser inte ni hur jag gestikulerar, men det sitter alltså kameror ovanpå headsetet som scannar miljön runt om. Tittar man då på till exempel Oculus Rift eller på, nu tappar jag namnet på det andra headsetet, HTC Vive, så använder de sig av kameror alternativt lasrar för att identifiera rummet eller var du är i rummet. Så här så hade vi plötsligt en möjlighet att inte sätta upp lasrar eller inte placera ut kameror. Utan man kunde då med de här headseten, VR-headseten med kameror, med inside-out-trackingen, slippa alla de bitarna och få HoloLensens, jag skulle vilja säga, extremt kraftfulla tracking. Så fast forward några år. Så nu är vi 2019. Och Oculus är precis på väg att släppa ett nytt headset. Nu, jag tror att det skulle heta S-någonting. Som använder sig av en liknande teknologi. Säkert inte samma, men fortfarande en inside-out tracking. Att man har kamerorna på headsetet istället för utanför. Så det här är ju det här var ju en extremt spännande teknologi som än idag används.
Det fanns ett annat företag som heter Magic Leap som var jättehypat, och de släppte några demovideos som såg helt otroliga ut.
Ja.
Och sen så släppte de sin första developer edition.
Mm.
Och det var inte alls så häftigt. Har du, känner du till dem?
Absolut. Jag har faktiskt inte haft nöjet att testa ett headset. Jag har vänner som har ett, men det har liksom aldrig blivit av. Men teknikmässigt så är det exakt samma funktionalitet som det är på HoloLensen. Det var ju bara att man gick ut och lovade en massa saker som man inte kunde hålla. Men teknikmässigt så är det samma teknik som ligger bakom HoloLensen och Magic Leap.
HoloLens 1 släpptes...
Jag tror att det var 2016. Jag provade den 2015, minns jag. Men jag tror att det var 2016 som den faktiskt släpptes.
Och nu är en uppföljare på gång.
Nu är en uppföljare på gång. HoloLens 2. Och den stora skillnaden egentligen... Vi kan backa och så kan vi prata om HoloLens 1 till att börja med. Så kan vi prata om skillnaden mellan dem. HoloLens 1 har något som heter waveguides. Det är själva linserna. Det den gör är att den studsar ljus i linserna in i ögonen. Och det här är ju en ganska revolutionerande teknik, för att det är inte en skärm som du har framför ögonen, utan det blir ett väldigt, jag skulle inte vilja säga realistiskt, men det känns faktiskt som att hologrammen står där på bordet, för att ljuset studsar på ett sånt sätt att det studsar från hologrammet in i ögonen som om det faktiskt skulle vara där. Så om man tittar på det här bruna bordet vi har framför oss till exempel, det är ju inte brunt i sig, utan det är hur det reflekterar ljuset som är runt om oss. Så det som händer här är att det kommer in sol från fönstren, det studsar på bordet och in i våra ögon. På precis samma sätt så funkar den här tekniken då, att den studsar ljuset som om, låt oss säga att det här bordet skulle vara holografiskt, studsar på bordet och in i våra ögon. Så det blir en väldigt realistisk känsla av hologrammen. Och HoloLens 1 var ju då världens första holografiska dator. Det låter ju väldigt... Det finns väldigt mycket som kan vara den första om man bara hittar på ett nytt namn. Men poängen var att man kunde hela datorn sitter i headsetet. Det är inte kopplat till någonting. Du behöver inte ha någon fet dator vid sidan av. Utan allting sitter i headsetet. Vilket då också nackdelen är såklart att batterierna sitter där också. Vilket gör att teoretiskt skulle den kunna bli ganska varm. Jag tycker inte att den har blivit så förfärligt varm. Men batteritiden är ju naturligtvis någonting som kan tillföra ett problem. HoloLens 1 har en batteritid på 2-3 timmar officiellt. Jag skulle säga 3-4 är en väldigt bra batteritid. Naturligtvis beroende på vad man gör. Det de också lanserade den med, det är ju väldigt bra ljud. Så det är 360 graders surround-ljud sittande i små högtalare precis ovanför öronen. Vilket gör att du hör ju allting runt omkring och hologrammen. Och det är precis den som jag nämnde, liksom, spelet kommer ju ut till dig. Så du vill ju fortfarande kunna höra allting runt omkring dig. Så den här teknologin var ju extremt revolutionerande när den släpptes. Och jag kommer ihåg, min fru kom hem, hon hade varit på någon grej med jobbet tror jag. Och så kommer hon hem och det här Microsoft har lanserat det här. De har visat en jättehäftig video. Och jag visar det här för henne. Och hennes svar var bara, när köper vi det här? När är det här tillgängligt? 2015, då fick vi möjlighet att testa den här för första gången. Jag kommer ihåg att jag blev inledd in i ett rum. Och där var ett till synes tomt bord. Och jag satte på mig HoloLensen och... Från det här bordet så växer liksom en 3D-modell upp av ett hus. Jag tänkte, det här var ju häftigt. Det här var ju riktigt häftigt. Jag kunde liksom gå runt och titta på den här 3D-modellen. Och så säger jag till killen som hjälpte mig. Men vad kan jag mer göra? Det här är ju jättehäftigt. Och han säger, ja, men gå till datorn som står här borta. Jaha. Så jag går bort till datorn. Och där fanns samma 3D-modell på datorn. Och så säger han, du kan använda musen här och så kan du manipulera huset på skärmen. Jaha, ja, så jag gjorde det. Och ja, mycket riktigt, modellen på skärmen och modellen på bordet förändrades i takt med att jag flyttade på saker. Ja, det här var ju häftigt. Det här var ju riktigt häftigt. Men sen så kände jag liksom, varför står den här datorn här? Alltså jag har ju en holografisk dator på huvudet. Varför är jag inte och drar i huset? Så jag frågar. Och han säger, ja men dra muspekaren till kanten på skärmen. Okej, så jag drar den till kanten på skärmen. Och så lite till. Nu svävar muspekaren fritt i luften. Och jag kan manipulera huset med en svävande muspekare. Och det här var ju liksom första gången som jag liksom insåg att den här teknologin kommer att liksom förändra världen. Det är liksom, den här teknologin är någonting som jag verkligen måste få jobba med. Jag kommer ihåg att jag sprang tillbaka till min fru då och berättade om hon hade inte testat det vid tillfället, frågan. Och jag berättade om de här händelserna. Jag kunde liksom inte ens forma fulla meningar. Jag förstår inte vad du pratar om. Vad pratar du om? Så, mus, flink, hopp. Jag är lugn nu. Det var liksom helt mindblowing för mig. Och sen så har det liksom fortsatt så. Och jag... Satte igång HoloLens 1 här för ett par dagar sedan. Och jag blev lika liksom förvånad över hur bra det är varje gång jag startar den. Så fast forward, nu är vi 2019 och Microsoft har just lanserat den nya, eller annonserat ska jag väl säga. Den finns fortfarande inte ute i det vilda om man säger så. Och de stora nyheterna, det är att Field of View är betydligt större. Field of View var någonting som många tidningar som hade testat HoloLens 1 tyckte att men det här, den är för liten Field of View. Och Field of View är då hur mycket man ser av den digitala världen egentligen. Och linserna på HoloLensen, de är transparenta, vilket gör att när bilden kapas åt vertikalt eller horisontellt så blir det väldigt tydligt att den kapas. Jämför med VR-glasögon, ja, där är din field of view och sen så är allting annat svart. Så man reagerar inte lika mycket på det. Så det Microsoft gjorde med HoloLens 2, det var att de har, jag tror att den officiella siffran, jag tror att pressmaterialet säger om 2 gånger större field of view. Jag tror att det är själva verket 2,4 eller mer än 2. Så jag tror att det är 2,4 gånger större field of view. Och vi har varit ute och demat den här HoloLens 1 under ganska många år nu. Vi har demat den för säkert 4 000 personer vid det här laget. Och ungefär 70% lägger inte märke till field of view. De koncentreras på att det är robotar som slår sig ut genom väggen och liksom hela vad det nu kan vara för någonting, någon upplevelse de får. 30% säger nej, jag väntar på tvåan. Och så här långt så har jag inte stött på en handfull av personer som faktiskt äger en som säger att det här är ett problem. För att när man har den på huvudet under en längre tid så anpassar man sig. Man tar ett kliv bakåt. Man förstår, man anpassar sig efter field of view. Så tvåan, 2,4 gånger bättre. Och det märks faktiskt. Jag trodde inte att det skulle göra så stor skillnad, men det gör ganska stor skillnad. Sen har de en ganska rolig mätpunkt. Den är 3 gånger mer bekväm. Hur mäter man bekväm? Men de har faktiskt lyckats. De har tagit 3D-modellering av folks huvuden. De har mätt belastning i nacken och massa sådana saker. Och kommer på något sätt kommer fram till den här siffran. 3 gånger mer bekväm. Och de har balanserat ut den liksom vikten så att mer hamnat bakom huvudet än framför och så vidare. Och det är knappt som att märka att man har den på huvudet faktiskt.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka våra sponsorer. Det är tack vare dem som ni kan lyssna på Kompilator. Detta avsnitt presenteras av SPP, det hållbara pensionsbolaget. Med mig idag har jag Katarina Berg, chef för Digital Development, och Magnus Hermansson, senior utvecklare. Välkomna! Katarina, jag är nyfiken. Varför är det viktigt med ett hållbart pensionssparande?
För mig personligen är det viktigt att jag vet att jag kan gå i pension i en hållbar värld som finns kvar. Och då tycker jag, när vi sparar så långsiktigt som vi ändå gör med vårt pensionssparande, så är det jätteviktigt att det är ett hållbart sparande.
Magnus, vad skulle du säga är den stora fördelen med att jobba på SPP?
Förutom det viktigaste att få jobba med spännande teknik och roliga uppdrag upplever jag att det är en bra arbetsplats för mig som småbarnsförälder.
Aha, kan du ge ett exempel på det?
Ja, men det finns många likasinnande och därmed så ökar ju förståelsen för hur min dag ser ut och hur jag ska få det att fungera.
Det lät ju väldigt bra. Vad jobbar du med nu?
Just nu har vi många JavaScript-klienter byggda i Angular som vi bygger om till React.
Hur ser det ut på backend-sidan?
Där jobbar vi med .NET uteslutande, Microsoft-stacken och SQL Server.
Katarina, jag har hört att ni söker förstärkning till Magnus. Kan inte du berätta mer om det?
Vi är ju mitt inne i en digitaliseringsresa som innebär att vi både automatiserar och bygger massa med nya tjänster till våra olika kundgrupper. Så vi har jättemycket roliga saker framför oss. Och vi söker ju folk som vill vara med på den resan.
Magnus, hur kommer det sig att du sökte jobb här på SPP?
Jo, jag hade 2 gamla kollegor som redan jobbade här. Och de rekommenderade mig den här arbetsgivaren. Det är en trevlig plats att jobba på. Dessutom så är det förmånligt. Jag tycker till exempel om att vi har 38,5 timmes arbetsvecka.
Sen har vi ju såklart en bra tjänstepension och förmånlig föräldraförsäkring som ger ett föräldratillägg när man är föräldraledig. Och sen har vi en rad andra förmåner också.
Det lät ju fantastiskt bra. Ni som är intresserade av SPP kan gå till kompilator.se/spp så kommer ni direkt till Katarinas LinkedIn-profil.
Det är en siffra som jag sitter och funderar på. Vad kostar den?
Det är oftast det man frågar. Sluta prata om tekniken nu. Var köper jag en? Den HoloLens 1, den kostade $3,000. Development kit. Sen fanns det en business som kostade $5,000. Den nya kostar $3,500. Men man betecknar den som billigare för att det är $3,500 för business-versionen. Det finns ingen development kit längre. Men sen finns det faktiskt ett annat erbjudande som de har att för $99 per månad så får man tillgång till en HoloLens. Man får Unity Pro, om jag inte minns helt fel, under en viss period också. Jag kommer inte ihåg. Man får inte över hela perioden, men 3 månader eller något sånt där. Och sen så får man lite annan Azure-timmar och lite sådana här saker. Så att det är ett väldigt bra erbjudande. Sen så är det lite oklart huruvida man får behålla den eller inte efter den tiden. Eller efter hur lång tid man får behålla den.
Så. Mm. Det låter som klassisk leasing.
Ja.
Men nu sa du något intressant. Development Edition. Mm. För som utvecklare så kliar direkt i fingrarna om man vill bygga någonting. Hur går man tillväga?
För att utvecklare får tag på en.
För låt oss säga att jag magiskt lyckats få tag på en. Ja. Hur, jag sitter med en HoloLens, jag sitter med Visual Studio. Vad är nästa steg?
Nästa steg, det finns 2 sätt att utveckla appar. Det här det är faktiskt inte helt sant. Men det finns UWP. Då kan du utveckla 2D-appar som du mer eller mindre kan sätta. Ser det lite grann som en skärm. Så du kan sätta applikationen, pinnaren mot en vägg eller något liknande. Ha den flytande i rummet. Och sen så finns det ju då 3D-applikationer som du kan bygga. Och fram till nu egentligen så har Unity varit det sätt man utvecklar på. Man kan utveckla med DirectX eller Direct3D. Men jag tror att den sista officiella siffran jag hörde var att 70 eller 80% av alla 3D-appar till HoloLens är Unity. Men ganska nyligen så har även andra spelmotorer sagt att vi kommer att ha stöd för det här. Just nu tappar jag namnet på den. Hjälp mig.
Det är inte
Unreal. Ja, så tack. Så Unreal har också sagt att vi har också stöd för det här. Och Unreal har haft stöd tidigare också. Men man har fått gå lite inofficiella vägar för att faktiskt få det att funka. Sen finns det en rad andra 3D-motorer också. Men jag gissar att det är de 2 som kommer att regera framöver.
Då bygger man helt enkelt ett spel som om den skulle renderas på en vanlig datorskärm.
Ja.
Och sen så sköter HoloLens resten.
Ja, det finns då ett open source-projekt som heter, det hette HoloToolkit, numera Mixed Reality Toolkit, som innehåller alla de där sakerna som du behöver kunna. Eller alla komponenter som du behöver. Så till exempel knappar, hur de funkar. Och det är ett source-projekt som Microsoft driver, som Microsoft pushar in jättemycket material i själva. Och det här kan du använda för både VR och AR. De tar pull requests, så det är ett extremt aktivt projekt. Och jag gör presentationer kring just det här ganska ofta. Och varje gång jag ska köra en sån presentation så behöver jag skriva om mina demos. Och det här är ett bra, jag menar det på ett bra sätt. För att det händer så himla mycket. Saker blir lättare, saker blir smidigare. Jag hade 45-50 minuters material för en presentation. Och rätt vad det var så insåg att det här är två steg numera. Det händer så himla mycket. Och det man gör sen är att man ser till att i korta drag då, så man ser till att bakgrunden är svart i Unity. Svart betyder inget ljus, vilket är en transparent skärm i HoloLensens värld. Och sen så kompilerar man egentligen till UWP-app och sen så lägger man över det på HoloLensen. Och då finns det liksom i Mixed Reality Toolkit, det är, om du till exempel vill ha någonting som heter Spatial Mapping, som är, den hittar golv, den hittar bord, den hittar väggar. Det är en komponent du behöver dra in och säga att nu vill jag ha Spatial Mapping. Tar du då ditt tredje objekt och så säger du att nu vill jag ha att det här tredje objektet ska ha gravitation. Och så släpper det objektet, så kommer det landa på golvet och stanna där. Så de har ju, Microsoft har ju löst så mycket av de här sakerna åt oss. Så att komma igång med det här. Jag vet ju själv, jag har gått en del såna här kurser liksom i Unity. Och liksom det är inte helt lätt alltid. Det är liksom, det är mycket matte och matriser och sådana saker. Jag har inte tidigare kunnat de här grejerna. Men just att alla de här sakerna finns färdigt, så du kan börja jobba med de här sakerna. Och det är superlätt att komma igång.
Det låter hur roligt som helst det här. Men prislappen gör att det är förmodligen bara företag som kommer ha råd med det här.
Om man inte kör $99.
Ja, det är för sig sant. Vad kommer Killer App för det här vara? Vad är det som kommer ta det från entusiast fåran till mainstream fåran?
Jag demade det här på ett stort svenskt bolag och jag hade förberett mig ganska väl. Jag tänkte att jag ska faktiskt bygga en 3D-modell om någonting som de bryr sig om. De jobbar med turbiner, så jag tänkte att jag bygger en 3D-modell, jag bygger en turbin, och med hjälp av röstkommando så kunde man öppna upp den här turbinen och man kunde se att den här fjädern eller vad man nu har i en turbin, jag vet inte, är problemet. Så man kunde expandera den, man kunde titta på problemet, man kunde sätta ihop den igen. Och reaktionerna var lite så här, ja men det här var väl häftigt. Så det är en tjej som sitter i publiken så här med armarna i kors och liksom, nej, det här kommer aldrig slå. Nej, vad får du säga det? Nej, det här, man kan inte spela på det här. Det blir liksom, det kommer aldrig slå förrän man kan spela på det. Och det här är inte, man kan inte spela. Okej, step into my office. Så jag hade lyckligtvis två HoloLensar med mig. Och så jag visade henne ett spel som heter Roboraid. Som går ut på helt enkelt att det är robotar som slår sig ut genom dina väggar och jagar dig och ska du skjuta på de här robotarna. Och hon blev så, hon släppte inte HoloLensen. Det här var liksom det häftigaste sen rostat bröd. Hon hade aldrig sett någonting så häftigt. Och det var vid det tillfället som jag insåg att ska man dema det här, så är det spel som gäller. Det är business-apparna, häftig grej, ja, I get it. Men det är de här spelmiljöerna som gör skillnaden. Och det finns ett spel som faktiskt var en riktig ögonöppnare för mig. Det heter Fragments. Och det går ut på att man är en minnesdetektiv. Så man går in i det här fallet en liten bortrövad pojkes minne. Så man kan se fragment av hans minne. Så en liten del på din vägg hemma finns det lite tegelstenar. Du har numera ett parkettgolv som du springer en råtta över. Det står en hink på golvet. Och din uppgift är då att titta på den här pojkens minnen. och försöker lista ut var befinner han sig. Så du går runt och så hittar du en liten tågbiljett och så tittar du, ja, men här står det Chicago, men då måste det vara Chicago, kan man gissa. Så man säger, ja, men jag tror att den här pojken befinner sig i Chicago. Okej, kan du komma på någonting mer? Alltså, i och med att man hade det här 360-graders ljudet så lyssnar du ut genom fönstret och så hör du en spårvagn. Aha. Så ta bort alla gator som inte har en spårvagn precis utanför sig. Så man försöker ställa in sökbegrepp så man hittar den här lilla pojken. Och så rätt vad det är så inser jag att jag står och tittar upp i taket och där är ett stort hål genom mitt tak. Där holografiska regndroppar faller ner och bildar små pölar på mitt fysiska kaffebord. Och efter en liten stund i spelet så har jag en röst. Man hamnar i ett holografiskt call, tänk holografisk Skype liksom. Och en av spelkaraktärerna sitter i min soffa. Lite bakåtlutat, sådär som man gör i en soffa. Och jag liksom bara, det här är ju liksom, det är helt vansinnigt det här. Hur går det här ens till? Och det som är häftigt här då är att det är företaget som har byggt det här. Som i det här fallet, om man tänker sig som en utvecklare då, vad är det som hittar de här sakerna? Jo, vi hittar golvet, vi hittar väggarna, vi hittar soffa. Det är liksom de sakerna som det är de API:erna vi skulle behöva ha tillgång till. Alla de API:erna har det företaget skyfflat tillbaka in i Mixed Reality Toolkit. Så att hitta en soffa, en fåtölj, en stol finns det API:er för. Färdigt, klart. Vi är liksom ett litet API-anrop bort från att ha löst det här liksom. Och så jag tror att spontant så tror jag att för att det här ska bli mainstream, för att det här ska bli kickass, så behöver vi någonting spelrelaterat. Det är inte där det kommer att slå. Det är inte den industrin som du nämner liksom, att det är en hyfsat högt pris. Så det är inte liksom konsumentmarknaden i första hand, tror jag, som det här kommer att slå i. Men det är till den tekniken vi behöver. Det är de infallsvinklarna vi behöver. Sen tror jag att det här är ju liksom, nu är vi på version 2. Vi har Magic Leap som har liknande Field of View som HoloLens 2. De har liknande allt möjligt. Men det är ju från och med nu. Jag menar, när jag kan ha den här teknologin i mina egna glasögon. Det är ju där det blir riktigt spännande. Och det som HoloLens 2 också erbjuder som faktiskt också Magic Leap har. Det är handtracking. Så att du faktiskt kan ta tag i hologrammen och dra i hologrammen. Inte någon svävande mus eller att du måste titta på vissa saker som det var med HoloLens 1. Utan här kan du faktiskt ta tag i ett hologram och dra i det och flytta det och sådana saker. Och när jag testade det första gången så insåg jag efter en stund att jag stod och log. Det här var liksom, jag fick den där känslan igen, den där mindblow-känslan som jag fick första gången jag testade den. Som jag fick när jag testade Fragments första gången. Som jag får varje gång jag startar en HoloLens igen. Trots att jag hade provat de här sakerna tidigare. Men just att kunna ta tag i ett hologram. Det var så himla mycket Iron Man för mig. Så att det här var liksom, det är det här som kommer att förändra hur vi tänker på datorer framöver.
En sak som jag kommer, en parallell som jag vill dra är om man tänker på 3D-kort i slutet av 90-talet som folk köpte för att kunna spela Quake i 640x480.
Ja. Hade en sån.
Voodoo 1. Så spolar man framåt 20 år. Och utan de där första 3D-korten så skulle vi inte haft den här machine learning-revolutionen som vi har haft. För 3D-kort
ledde till snabbare 3D-kort som ledde till programmerbara GPUer som ledde till GPU-kluster som plötsligt öppnade upp en helt ny värld. Och jag undrar vart... det känns som att det här är samma sak. Mm. Så jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer se ut om 20 år.
Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Tyckte jag var väldigt bra insikt. Det här, som du säger, liksom, så har ju spelen drivit marknaden på sätt och vis. Och det är ju faktiskt sant att utan det så hade vi inte varit här där vi är idag. Tittar man då på de här enheterna så är det är mobila enheter. Det sitter ju inget GeForce 1050 i de här enheterna liksom. Så det Microsoft har gjort är att de har lanserat en annan tjänst som heter Remote Rendering. Så att man faktiskt kan rendera de här 3D-modellerna i molnet. Så att man får kraften av 3D-generering i molnet som streamas ner till din HoloLens. Så att man faktiskt kan få en bättre erfarenhet av upplevelse, är det ordet jag söker. Bättre upplevelse av genom att använda den tekniken. Och jag tänker ju bara, men de här headseten kommer bli mindre, de kommer få bättre GPUer, de kommer få bättre processorer, mer minne, bättre batteritid. Så, och jag menar, tittar man bara på hur snabbt det här har gått, så jag tror inte att det är så långt bort alltså. Jag hoppas ju på att man ska kunna använda mina egna glasögon och kunna se hologram i verkliga världen.
Jag ser fram emot att prata igen om ett år kanske och se hur HoloLens har utvecklats och om den har fått sin killer app.
Det gör jag gärna.
Och vi kanske alla går omkring med en varsin HoloLens.
Kan vara så.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.